Hej, hej, jag heter Ilona, alkoholist och narkoman.
Hej!
Hej allihopa. Gud, vad ska jag prata om? Jag känner mig alldeles jättenervös. Men det är helt härligt att vara här. Och nu är det slut med att sitta här och vinka. Och titta hit och titta dit och hälsa. För det har jag kunnat gjort när jag lyssnar på dig. Okej. Jag är 52 år. Jag började mitt liv med droger och alkohol när jag var väldigt ung. Och röka hasch och... Jag tog aldrig någon beslut om jag skulle röka eller inte. Jag gick ifrån att aldrig knark. Och samma kväll så när pipan gick förbi så tog jag också den. Jag frågade aldrig någon, jag tittade aldrig på någon utan jag bara var med och rökte. Och så har nog mitt liv sett ut många gånger att jag bara hänger med. Och så. Och vill gärna duga på alla möjliga sätt. Och vill inte sätta mig emot. Så såg mitt missbruk ut väldigt mycket då. Upplevde jag själv. Och... Sen började jag köpa hasch varje dag. Passade mig perfekt. Det var jätteroligt att röka hasch och åka in till fyran och fnittra. Och snå pengar i mammas plånbok och köpa godis. Och få med pengar i gatan på gatan ner på Kungsgatan. Utan farbröder och säga, jag kan inte åka hem och så. Och så kunde man gå och köpa en liten bit till. Och skratta en stund till. Och så såg min start ut. Men det var snabbt ohanterligt. Hemma var det jättejobbigt. Att mina föräldrar var ju på mig då om att försvann pengar, att jag inte kunde passa tider och jag fick utegångsförbud. Och det tror jag hade ändå att jag flyttade hemifrån i princip nästan hela tiden. jag började rymma hemifrån, jag åkte inte hem alls. Det var ingen idé för jag fick inte gå ut sen. Och det är mycket sådär konstigt som jag har diskuterat. Långt fram, ända fram tills jag valde att bli nykter och drogfri och i början av min drogfrihet också. Det eskalerade det här givetvis och det var amfetamin. Och det var också på samma sätt. Jag hjälpte en kille att bomma ihop lite pengar och sälja en klocka. Och så köpte han en amfetaminkapsel och så sa jag så här, men jag vill ha lite också. Så. Och sen pratade jag 3 dagar. Fy fan vad trött han var på mig. Jag gick inte hem heller. Så. Och så var det första tiden jag gick på amfetamin också. Folk orkade inte vara med mig utan... Jag brukar ta en liten plastpåse och så gick jag ner i tunnelbanan och för där fick jag prata hejlöst. Och så bor jag pengar utan folk. Jag åkte med de flera stationer. Jag gjorde samma om de gav mig flera spänn liksom. Så, de var inte av med mig ändå. Ja. Och så, men någonstans i allt det här så tycker jag att jag har roligt. Och att jag är glad tjej. Fast det funkar ju inte. På något sätt. Skolan fungerar inte, hemma fungerar inte, jag får flytta hemifrån och så rullar mitt liv på. Efter några år så träffar jag en kille som blir barnens pappa. Och jag väljer givetvis en som också är narkoman. Och det passar mig bra. Vi får 2 barn. Och jag kan ju säga att jag hade fullt sjuk kolla vad han gjorde för fel. För att förstå varför det inte funkar hemma. Jag kunde aldrig titta på mig själv när inte jag kunde vara den här. Jag skulle bli bästa mamman gör. Och så. Men jag vart inte det och när det vart fel hemma och det inte var städat och det låg ölburkar, skickat tallrikar, smutskläder och vartannat och runt i det här kröpten bebis. Så tittade jag på honom och undrade vad fan gör han för fel? Och så. Alltså, och gud vad jag bråkade med honom om det. Och jag tänkte att bara han gör som jag säger så får vi det bra. Så. Och det, alltså, det är också så sjukt. Det funkade ju inte om Marlene flyttade. Och vi blir vräkta. Och jag får ett barn till. Jag ska bara komma fram till det här med barnen då, en gång till. Och det barnet, det är min son. Och han bor hemma hos mig i nästan till halva andra klass tror jag. Och jag försöker hela tiden att få det här att fungera. Och jag pendlar mellan att jag tar en stund ibland. Jag dricker väldigt mycket sprit. Och så röker jag hasch. Och så går jag på dagis och pratar med någon. Jag andas inåt där. Och så andas jag ut genom näsan. Och tror att ingen märker något. Och det blir ohållbart. När Peter börjar i första klass så börjar jag knarka. På heltid. Amfetamin. Och i halva andra så flyttar han. Och då är det så att jag får en gulsot. Och... Jag pratar med min mamma, jag ska bli vräkt. Hon säger det är bättre att Peter får komma hit. Och så. Men från början ser det så att jag åker in på sjukhuset för gulsot, så är det. Och mamma hämtar Peter en dag på dagis. Och han får aldrig flytta hem mer. Och jag talar aldrig om för honom vad som har hänt. Det är ingen som gör det. Och jag har ju förstått idag hur jobbigt det var för honom. Och hur konstigt plötsligt i halva andra klass blir hämtad på fritids. Och sen så aldrig förstår vad som händer. Helt plötsligt bor man någon annanstans. Och det var ju väldigt smärtsamt där. Och det enda lösningen jag hade på det, det var att knarka mer. Sen säljer jag lägenheten svart, betala min hyreskuld och bli bostadslös. Och då är jag typ 30 år. Och sen knarkar jag hjärnet och är bostadslös. Fram tills jag nyktrar till och hamnar här då. Och under de här åren så hinner jag flytta alla mina gränser. Och jag hinner göra precis allt det jag aldrig skulle göra. Ifrån att då tycka att det var hemskt om man snodde någonting av någon som hade barn. Så snodde jag allt som var löst. Så jag skett väl om det var en barnstol i bilen eller så. Och gud, nu kommer jag om mig. Vad härligt. Ja, i alla fall så brydde jag mig inte så mycket om vad jag gjorde andra människor. Jag såg aldrig längre än till mig själv. Och mitt var viktigast. Och ändå så tyckte jag att jag var en snäll tjej. Men jag var bara snäll mot dem som var bredvid och runt omkring. För jag ville bli bekräftad precis hela tiden. Och sen kunde jag göra vad som helst mot dem jag aldrig behövde träffa. Och det var också så här att jag förstod inte att det var fel. Jag tyckte fortfarande att jag var en trevlig tjej. Och jag tror inte att det hade jag aldrig lyckats med om inte jag hade knarkat så förbannat. För det gjorde att jag inte behövde se och känna. Och verkligheten var helt diffus. Alltså jag hade ju inte en pejl om hur det såg ut innanför de här fönstren jag gick förbi om nätterna. Där jag tyckte att folk bodde och bar sig underligt åt. Jag visste ju inte vad det var innebar och var där innanför. Men jag vantrivdes inte utanför. Jag skrattade mycket. Jag fixade mycket. Jag gjorde stor show om allting. Och stal allt. Sålde allt. Pracka på vem som helst. Vad som helst. Eller ja, så var bra för den. Och det var ju roligt. Då var jag bekräftad på att jag gjorde bra saker. Han sa mig att jag var driftig. Och det är också lite kul att jag kunde försörja mig själv ett par till. Och de här ett par till, det var ju de som löd. Det var de som fick vara med. Och resten var så besvärliga. Så de drog jag ifrån. Men egentligen jag var inte driftig. Jag åkte in och ut. Jag hann få, om det är 39 eller 40 domar på under de här åren. Alla vart inte på hängelse då, men jag åkte in 2 månader sitta, ett par tre månader ute, 2 månader sitta, ett par tre månader ute igen. Och så såg det ut och det var nog tur, för där fick jag vila. Och så man kan inte säga att jag var driften, nej. För jag var inte smart i alla fall. Jag struntade fullkomligt i hur det gick. Och ibland kan jag tänka så här, att jag tror att jag mellan varven var så trött. När man inte har någonstans att bo och ingenstans att vila ut. Så jag väljer att bara köra på tills jag torskar. Och så hamnar jag på häktet. Så. Och så kan jag sitta där och gnälla om hur jobbigt jag har det. Och vad taskigt och synd om mig som inlås. Fast egentligen kanske var rätt skönt. På det viset. Mm. Under tiden så jag miste kontakt med min mamma, mina barn. Och alla som har betytt någonting för mig egentligen. Under de här åren. Och de har ingen aning om hur jag mår. Och jag vet inte hur de mår heller. Det fanns människor som hade känt mig kanske 10 år som helt plötsligt, ja men herregud, har du barn i låne? Så, hemlig var jag med det. Jag vågade aldrig känna på det, jag vågade aldrig titta på det, jag vågade aldrig prata med någon om det. Och så, för jag var så rädd att man skulle tycka att jag var dålig mamma. Och sen så kände jag att det här är bäst jag håller i schack. Och låtsas att det inte finns. Till slut så hamnade jag på häktet i alla fall. Vi gör en lång historia kort. Barnens pappa dör också en gång när mitt i den här sjukdomen. Då är min son 2 år. Men alltså, det hjälper inte. Jag fortsätter i hans fotspår. Eller våra, men jag tror att det är hans. Det blir också kul. Då säger jag så här. Göran dog, jag slängde alla hans saker. Men nu gör jag som han brukar göra. Så har jag honom lite kvar. Visst är det? Alltså, jag blir så jävla trött på mig själv. Alltså, ingen annan gick på de här grejerna. Det var bara jag som gjorde det. Och det är nästan löjligt att erkänna. Ja, i alla fall så sista gången jag hamnade på häktet så kände jag att jag orkar inte gå ut igen. Alltså, det är kallt ute och jag vill inte mer. Jag pallar inte, jag vill ha någonstans att bo. Och jag har tänkt flera gånger alltså, de sista åren att jag skulle ha något ordnat. Alltså, hellre skulle jag vilja vara kvarterets lilla trevliga husknarkare så här, du vet, ungefär som portis. Alltså jag skulle få knarka runt där, alla skulle vara snälla mot mig. Så. Och det går ju inte heller. Men jag känner att jag orkar inte längre. Och jag ringer till sociala och säger det. Och efter mycket om och men så skickar de upp någon från Farnlyckan dit. Och jag tänker, gud vad jobbigt, han är inte klok. Det är upp tidig morgon och så promenad runt sjön. Jag förstod inte att det var en pöl. Jag trodde det var flera kilometer. Jag är rätt tjock här också, kan jag tala om. Så jag bara tänkte, gud, ska jag frusta runt den här jävla pölen då? Ja. Men jag tar det i alla fall. För jag tänker att SOS kommer gå med på det här. 3 veckor sedan jag lärt mig tillräckligt mycket om det här stället. För att kunna använda allt jag fått reda på om dem emot dem. Så att de förstår att inte jag behöver vara där. Och så har jag gjort skit mycket bra på 3 veckor. Så sen ger de mig någonstans att bo. Så blir det inte riktigt. När jag kommer dit. Alltså, jag kan säga att jag kunde inte lyssna. Jag kunde inte prata och ingen förstod vad jag sa. Och frågar man mig vad mitt problem var. Då börjar jag bara göra underliga ljud. Och låta. Så här, ja men du vet, det är på det här viset. Och jag har det jävligt jobbigt. Så. Och då sa de så här, ja men för fan Helene, jag förstår inte vad du säger. Gör du inte? Och då försökte jag från ett annat håll och förklara det jag ville att de skulle se utav mig. Och det dög inte heller. Men så hade jag ägnat 34 år av mitt liv till att beskriva min situation, att alltid verka lite bättre. Och att det höll så länge, det förstår jag inte. Men i alla fall så, jag hade inte något sätt att uttrycka vem jag var på när jag kom till Kvarnlyckan. Det var skitjobbigt. Varenda grupp jag gick in i hade så jävla ont i mig. Jag tänkte bara om inte titta på mig då. Huvudsaken är alltså bara jag får vara i fred. Men så vart det ju inte. Jag var snabb, ganska snabb, duktig på de andra. Så. Och bara det inte fokus var på mig så kunde jag hjälpa andra, tyckte jag då. Så alltså vart jag lite bra. Men det var vad jag presenterade för min familj också. Att jag var så duktig där och jag fanns till för de övriga. Sen kommer min familjevecka. Och då säger de så här att nu ska du bjuda in familjen och de ska få tala om för dig utan att du får avbryta hur de har haft det. Och jag sa, åh vad bra, alltså, jag var rolig. Äntligen ska de få säga hur de här känner det. Alltså, jag förstår inte, jag kan ha varit så här aningslös på något sätt. Och det är på riktigt, jag ringer min mamma så jättestolt. Och du får komma på familjevecka och säga vad du vill, kul va? Och hon blir jätterädd. Alltså, men de kommer i alla fall. Och det är mina 2 systrar, mina 2 barn och min mamma som sitter där. När den andra börjar prata så skakar jag i hela kroppen. Inte så, men inte ungefär som på tecknad film så här. Och tårarna bara sprutar. Jag som aldrig gråter, jag som aldrig förstår något. Och jag som bara lyckas göra så här hela tiden. Känner jag blir helt försvarslös. Alltså det var så hemskt. Min mamma börjar med att då säga, hon kan knappt prata. Alltså det här är, hon sa, duger inte vi så. Och berättar om de gånger hon har fått hämta mig och rädd och orolig hon har varit. Och mina systrar, den ena hon säger, du var min största stolthet och jag älskade verkligen dig. Jag behövde aldrig vara rädd när du var närheten. Varför betydde jag ingenting helt plötsligt? Så. Och vad tog du vägen? Och så kommer nästa syster och säger så här, Låne, kom hem. Så. Och så kommer mina barn, Peter. Först är det Marlene, hon känner sig bortbytt. Mot knarket, mot sin lillebror. Och så kommer min son, och han är den som har bott med mig längst. Så han kan bli argast. Och jag ser i hans ögon, han har som ormögon. Jag tänker, han kommer aldrig mer kunna se på mig med kärlek. Och sen säger han så här, att nu får ni inte krama varandra och vi ska ha lunch. Och du får hålla dig till gruppen. Aha, jag fattar ingenting. Jag tappar givetvis sportgruppen. Och det är så att man ska gå tvärs över gatan till bussen och platsen och ta bussen när alla åker. Och gudars skymning. Och när jag går där över gatan finns inte en bil på det här jävla Lidingö. Det är ju helt jävla dött där. Ja. Och jag känner så här att gud hjälp. Hur ska jag fixa det här? Och då, alltså min naturliga tanke som hoppar upp, det här tog mig över ett år innan jag vågade berätta för någon det, om jag bara kunde få bli lite påkörd. Så. Ja, alltså med det menar jag så att det finns, oj vad händer Lån, hur är det med dig? Så vi är tillbaka till basics där. Ja, att allt kretsar runt mig igen. Alltså det var min lösning. Och därifrån så tror jag att det var min räddning också att jag fick den här dagen på Kvarnlyckan. Jag började lyssna. Mm. Och höra vad folk sa. istället för att hela tiden hitta argument och vara inne i diskussionen, så kunde jag vila i andras meddelanden till mig. Och det började fungera. Jag flyttade upp Oscars och fick göra ett krimprogram där som var väldigt bra för mig. Jag tänkte, åh, äntligen någonting jag kunde. Alltså där klev jag i mig hela huvudet. Och där någonstans så kom jag åt mina andra känslor. När jag förstod ringarna på vattnet, jag hade skrämt andra människor, gjort dem illa, skadat dem på många sätt, så förstod jag också att mina närmaste hade haft det mer och mer. Det kom gradvis. Och jag skaffade mig en sponsor. De sa, du måste skaffa dig en sponsor. Valet stod mellan två tjejer. Och Jenny sitter här. Det var Jenny, och jag ville så gärna ha henne. Och jag är så glad för den tiden. För du var så härligt mjuk mot mig. Och många gånger... Och jag var en segjäker. Jag gjorde inte det jag skulle och allting tog lång tid, så upplevde jag det. Och jag hade svårt att ringa om jag inte hade något bra att prestera. Men samtidigt så ville jag göra som alla andra. Fortfarande det här att vara omtyckt. Jag tror att jag gjorde mycket stegen i början och som alla andra gjorde för att bli accepterad. Och jag kom långt på det. Alltså det funkade jättebra. Men det hände saker på vägen. Jenny flyttade och skulle bli dotter. Jag var jätterädd. Men jag fick en ny sponsor. Så jag bytt sponsor en gång till. Och det har fungerat. Alltså det gör detsamma. När jag förstod, när jag kunde flytta fokus mer inåt. Och titta på vad det var jag behövde göra. Vad min lösning var. Inte en pump och kanyl med en jävla grumlig vätska i. Utan det var en handfast lösning. När jag slutade tro att det var mina barns pappas fel, eller sos fel, eller mammas fel, eller min taskiga barndoms fel, eller något annat sjukt, så kunde jag också börja se vad jag ville göra istället. Och då började jag gå på de här mötena mer och mer. Man var tvungen att gå 4 gånger i veckan. Jag kan säga att jag vägde 146 kilo. Det var 146 kilo gud, för jag orkade inte gå ut och knarka. Det måste jag också lägga till. Ja, men det var bara så. Alltså, du vet, jag flåsade bara upp trapporna. Men jag tog mig på de här mötena i alla fall. Och jag började lyssna. Och jag började känna mig mer och mer hemma. Och helt plötsligt så hade jag skrivit mitt fjärde steg. Det var jätteroligt innan jag skulle göra det. Då tyckte jag, åh, gör fjärde, det är nyckeln, det är koden till livet. Jag tyckte det var skitbra för alla andra. Och när jag skulle börja göra det så tog det emot. Jag tyckte det var så jävla jobbigt. Jag gjorde mina första 57 namn, för de var glasklara, de här var riktigt punchiga. Och sen så var det så här, började de här skämmilskorna dyka upp. Och de där jag inte riktigt ville berätta om. Och där jag kände att det inte var okej. Det var inte okej någonstans. Men de här första 57 jag hundra på var råpunchiga. Jag har ingen del i det här. Jag hade ju del allt. Så. Men jag lämnade över det här sen. Och sen har jag också fått förmånen att hjälpa andra tjejer då vidare. Och det har också varit stort. Det är mycket så att då lärde jag mig mer om programmet på ett annat sätt. Och det har gett mig också jättemycket inåt. Och jag kan säga att idag har jag ett helt härligt liv. Mina barn väljer att umgås med mig. De ringer mig. Vi träffas minst en gång i veckan. Min son ska flytta nästa vecka. Jag var igår och hjälpte honom att städa. Inte så att han ber mig om hjälp, utan jag ringer och frågar. Och jag får styra och ställa med honom. I början var han väldigt så här om jag kommer med förslag. Men idag så får jag verkligen göra det. Och det är så jävla stort. Jag vill bara säga också att jag tog det lugnt i början. Mina barn har fått bestämma takten. De var ändå över 25 när jag nycklade till. Och jag kan inte helt plötsligt komma och vara mamma. Och jag har sett på dem att nu räcker det lånet. Och då har jag backat. Och så har de fått komma själv. Och bitvis har det växt fram och så stort och så fint. Så då känner jag att jag är faktiskt tvåbarnsmor. Och mormor till 3 stycken och en helt härlig kvinna som verkligen älskar att leva. Och bara en sån sak. Och har koll på allting. Och pejl. Och så vet precis hur det såg ut. Hur skitigt det var. Men det gör ingenting idag. Att det såg ut så. För jag tar hand om dagen. Och så länge jag gör det så är morgondagen räddad. Och därmed stannar jag. Tack.